egna receptet på sockerfritt godis fick Sara Serai att bryta igenom bruset. Hemma i sin mammas kök, utanför Göteborg, testade hon sig fram. Igen och igen. Snart hade hon kokat ihop ett alternativ till sötsaker som kort tid därefter skulle fylla mängder av butikshyllor runt om i landet. Bolaget Welly Bites såg dagens ljus. Men det kom inte utan uppoffringar. Entreprenören sa upp sig från sitt trygga jobb som apotekare för att ägna all sin tid åt att bygga företaget. Och levde länge utan lön. Hon sålde samtidigt sin lägenhet för att bekosta verksamheten. Trots att bolaget snabbt gick bättre kan resan beskrivas som ensam. Sara Serai gjorde allting själv från ruta ett. Ännu ensammare blev det dessutom privat när hon under sin entreprenörsresa dessutom separerade från sin partner. Men med siktet inställt på målet började konsumenterna snart visa intresse för godiset. Investerarna var inte långt efter. När hon 3 år efter start dök upp i SVT:s pitchprogram Draknästet och fick presentera bolaget på bästa sändningstid ställde sig riskkapitalisterna på led. Till slut gick giganten Humble Group in som storägare. Idag finns Welly Bites i 5 länder och bolaget omsätter närmare 30 miljoner kronor bara i Sverige. Nu kan hon äntligen andas ut.
Det är många gånger man känner att man ska dö. Jag har känt vid flera tillfällen, nu kommer jag dö. Alltså så här, hur ska jag överkomma det här hindret?
I serien Inte ensam uppmärksammar Breakit entreprenörer som nu eller tidigare kämpat med motgångar i sitt bolagsbyggande. I 3 avsnitt i Breakit podcast intervjuar vi profiler i det nya näringslivet som öppnar upp om svårigheterna och om hur de tog sig igenom de värsta stormarna. Reporter är Julia Lundin.
Välkommen till podden, Sara. Hur mår du idag?
Jag mår bra. Det är en väldigt rolig period just nu, skulle jag vilja säga, på Welly Bites. Mm. Så jag mår bra. Jag är väldigt taggad för den här hösten.
Härligt. Det är verkligen jättekul att ha dig här i podden idag. Och du har figurerat mycket i medierna och intervjuas om framgångarna med Welly Bites. Breakit har pratat med dig en hel del. Men det har inte alltid varit så lätt att driva bolag. Om vi backar bandet till 2018 då Welly Bites föds, kan inte du berätta om det här ögonblicket när du kom på idén till företaget och när du insåg att det här kan faktiskt bli något, det här har potential?
Mm, absolut. Alltså det var ju 2018, det känns nästan som en livstid sen nu. Mm. Men det är faktiskt inte så många år sedan egentligen. Men jo, men jag är ju apotekare och kostrådgivare från Göteborg och har älskat bakning och sötsaker och att unna mig. Men också alltid haft ett intresse för hälsa. Och åren innan 2018 då, så började jag jobba mycket med det här på min fritid. Alltså på så sätt att jag läste mycket om det. Jag bakade mycket och försökte liksom hitta på nya recept till bättre sötsaker. Som jag egentligen åt hemma eller bjöd på till familjen och sådär. Så inget storskaligt så, utan bara ett intresse. Och sen så växte det mer och mer. Och jag jobbade på apotek i det är ändå ett antal år. Både innan och efter examen. Och sen jobbade jag även på labb ett tag. Och under hela den här resan så kände jag av en frustration som växte i mig. För att just för det här med att jag skulle så gärna vilja köpa någonting som är gott och hälsosamt. Men jag hittade aldrig det, så det var alltid att gå hem och baka. Väldigt kortfattat nu då, om man säger, så var det det som ledde till att jag till slut kände att varför inte testa att ta fram ett eget godis som är väldigt hälsosamt, som är väldigt gott, som jag kan äta med gott samvete, som jag kan ge till min systerdotter med gott samvete, där jag vet att det är bra ingredienser och inga konstigheter i. Så det ledde till slut, efter väldigt, väldigt lång tid, till att jag kände, nej men nu vågar jag satsa och nu ska jag gå helhjärtat in i det här och göra ett företag av det.
Då föddes Welly Bites. Mm. Då kom det.
Ja.
Men för att kunna köra igång det här bolaget av Welly Bites så lämnade ju du ditt trygga liv helt och hållet, kan man säga. Berätta vad det var som hände där.
Ja, exakt. Alltså, jag var ju som sagt, hade jobbat på apotek, jobbade på labb under den perioden. För att jag gick ju också runt och kände att jag har ju pluggat 7 år på universitet i och med att jag läste först kost- och friskvårdsrådgivare. Och kände att jag vill verkligen använda mina kunskaper och bidra till samhället och liksom förbättra folkhälsan på något sätt. Jag visste inte exakt hur, men på något sätt kände jag. Och jag Så jag testade att jobba på labb ett tag efter att ha gjort några år på apotek. Men hade ändå så här, jag vill göra mer, men jag vet inte vad. Och sen så kom den här idén då med godiset. Och jag började labba hemma på kvällar och helger och tyckte det var jättekul. Och fick positiv respons av Leona då, men också av andra som jag mötte ute i världen. För jag ska också säga att jag hade ju ingen erfarenhet av företagande, utan jag tog mig ut och sökte upp olika events, olika organisationer som hjälper till när man vill starta företag eller bara är nyfiken. Så allt det ledde till att jag kände större och större passion för det här. Och då insåg jag att okej, jag hinner faktiskt inte göra detta mer på bara kvällar och helger, utan det här, det är så pass roligt att jag vill faktiskt lägga mina arbetsdagar på det här också. Och då fick jag ta ett beslut att jag måste nog satsa, jag måste våga. Men det var ju inte superlätt att komma fram till det, för att men det är ju inte riktigt normen riktigt att man liksom säger upp sig från sin fasta anställning och bara satsa på någonting. Ganska wild and crazy, tyckte många. Men det fick bli det. Jag kände att jag måste våga. Vad är det värsta som kan hända? Jag kan falla tillbaka på min tidigare yrke. Jag kan säkert få ett nytt jobb någon annanstans någon gång. Men då har jag åtminstone testat. Mm. Så jag sa upp mig. Och sökte in till en inkubator, för det hade jag också läst mig till att det är bra att komma in där. Så jag blev antagen på en inkubator i Göteborg och började egentligen, vad ska man säga? Alltså det var då jag kände att nu händer det någonting, för nu har jag liksom, jag har en arbetsplats, jag har någonstans att gå till varje dag och jag vet att det här är bara fokus på det här projektet. Så det var jättekul att känna att man har kommit dit.
Mm. Under den här tiden så sålde ju du även din lägenhet, du gick igenom en separation. Mm. Alltså hur kändes det i dig?
Ja, exakt. Det var ju väldigt mycket känslor såklart. Varför jag sålde min lägenhet var ju för det hade jag inte planerat. Men när jag var i inkubatorn då kände jag så här, men gud, jag får så mycket flow här, jag har bra rådgivare. Jag ser att man har en känsla inom sig ibland när någonting bara känns rätt. Och det var den känslan jag hade och kände att det här kommer bli, eller så här, om det kommer bli någonting så är det nu. Och jag måste våga satsa. Och då insåg jag, ju mer jag jobbade med det, så insåg jag att jag behöver kapital, jag behöver pengar för att dels starta bolaget. Men också för att man behöver olika certifieringar som livsmedelsföretagare. Jag behövde också investera i min första provbatch hos fabriken. För att se om man kan översätta mitt recept till liksom fabriken och deras utrustning. Så att det var mycket kostnader där som jag behövde lösa. Och då, det enda jag hade av liksom, som kunde bidra med det var ju min lägenhet. Jag hade ingen tanke på att ta in investerare eller så här då. För jag kände att jag ville bevisa för mig själv, tror jag, att det här är någonting att satsa på. Det här kan bli någonting. Och sen så får jag se längs vägen vad som händer, om det blir något av det eller om det blir en flopp. Det vet man ju inte. Men jag sålde lägenheten. Det var sjukt tufft faktiskt. Alltså så här, beslutet var inte tufft. För då hade jag bestämt mig att nej, men det är väl klart. Ska jag gå vidare med det här så måste jag ha kapital. Och då är det den enda utvägen. Så det var mer så här, problem, lösning, gör det. Det var mer det tankesättet. Men sen minns jag, i och med att jag hade väntat på den i 2 år för att det var en ny produktion, så har man ju valt liksom väldigt mycket och man har verkligen hunnit visualisera sig i lägenheten och sett fram emot det. Och så hade jag, som sagt, det var 2 månader in. Nej, förlåt, 1 månad in som jag fick ta beslutet att nu är det dags att sälja den då. Så när jag väl flyttade ut var det ju jobbigt. Ja, det var absolut jobbiga känslor och man känner så här, när man ser möblerna bäras ut så känner man så här, men gud, har jag tagit rätt beslut? Alltså, är det här smart eller är det jättedumt? Jag vet inte. Men också där var det så viktigt att ha en rådgivare som jag hade då. Jag berättade helt enkelt. Alltså, jag mår skit nu. Det här känns jätteläskigt. Jag vet inte om det här är rätt beslut eller inte. Men har man rätt människor runt om sig, tror jag, så blir man ändå klarare i sin vision. Och kan liksom sålla bort det här vågorna av jobbiga känslor som kommer jämt, skulle jag väl säga, när man gör någonting lite risky.
Jag antar att du jobbade väldigt, väldigt hårt under den här tiden. Alltså hur påverkades liksom ditt mående, ditt sociala liv, allt sånt?
Ja, jag hade ju inget. om man säger, utan jag jobbade ju hela tiden och var liksom sist på kontoret typ jämt. Midnatt var inte konstigt alls. Så här är det ju när man älskar någonting, så blir det ju direkt för mig att vara i det sammanhanget. Jag behövde, eller jag hade liksom inte det behovet av att ha det andra sociala sammanhanget som man kanske haft innan med vänner och annat. Så det kanske låter hemskt, men jag kände att jag fick så mycket utav det och jag såg att det liksom gick framåt. Så det räckte för mig. Men absolut, jag hann inte träffa vänner och jag träffade familjen väldigt, väldigt lite. Och när jag väl träffade dem var jag helt, alltså, så slut och trött. Så att man, ja, kanske inte var världens mest kvalitetstid. Men det var ändå, det var bara det jag orkade med egentligen. För att jag satsade så mycket på det här. Och någon gång sover på kontoret och man liksom har kört all in. Också för att, ja, man har en liten tidspress också. Jag tänkte att nu har jag sålt lägenheten, nu har jag sagt upp mig. Jag måste ganska snabbt veta om det här blir någonting eller inte.
Hur lång tid hade du på dig?
Alltså, jag hade väl egentligen inte satt en deadline så, men jag ville väl inte lägga allt för många månader eller år på det utan att det skulle leda någonstans. Så det var liksom gasen i botten för att bevisa, blir det ja eller blir det nej?
Mm.
Blir det nej så hade jag plan B.
Mm. Mm. Var du rädd liksom, eller hade du din rådgivare där som kunde stötta dig?
Ja, men det hade jag. Men det är klart att man är rädd, för att det är ju mitt eget, min egen, vad ska man säga, ekonomi och min egen tid och energi som jag satsar ju. Så att det är jättebra med rådgivare, men det är ändå alltid slutändan du själv som tar antingen framgången eller smäll, alltså nedgången om man säger. Så att det är klart att jag var rädd, och det var ingen i min omgivning som jag kände som hade gjort en sån sak, så det var inte så många i min tidigare omgivning då som jag kunde bolla sånt här med, utan jag höll ganska mycket för mig själv faktiskt och kände att jag vill testa för mig själv. Jag själv vet vad som driver mig och varför jag vill göra det här och varför detta är så himla viktigt för mig och roligt och spännande och allting. Det är lika bra att jag koncentrerar energin till det än att försöka övertyga andra i min omgivning. För det finns alltid människor som inte tycker man ska satsa. Eller som inte förstår grejen kanske. Eller tycker att man ska inte riskera en trygghet som fast jobb och lägenhet.
Fick du höra det?
Ja, massor. Och jag visste också att jag skulle höra det. Så att det var därför jag kanske inte delade med jättemånga, med de som visste. Det är klart att jag fick liksom, okej, är du säker på det här? Sen fick jag såklart stöd också. Men det är så svårt, tror jag, att förstå någon annans passion och resa när man tar så pass drastiska beslut. Alltså, jag träffar ju jättemycket entreprenörer nu idag som är nya, eller som liksom precis är i startgroparna. Och det är klart att jag kan stötta dem alltid, men jag kommer aldrig förstå exakt deras känslor eller tankar eller farhågor. Man kan ju liksom, viss del kan man förstå, men det är alltid den personens individuella resa, så att hur mycket de än berättar så kommer man ändå aldrig kunna sätta sig 100% in i det.
Du grundade ju Wellbytes helt ensam, och du var ju faktiskt under ganska lång tid ensam anställd också i bolaget. Hur var det liksom att ensam gå igenom det här, och var det ett självklart val att göra det?
Alltså i början så hade jag ju tankar, för just för att det var läskigt så tänkte jag, det hade varit bra att göra det här med någon kompis eller med någon annan så här, så att man har lite moraliskt stöd, tänkte jag. Men jag insåg att det var ingen som var lika passionerad. Jag bollade idén faktiskt med några vänner. Men, och de tyckte, ja, gud vad intressant och kul. Men ja, jag har inte tid. Eller jag har inte, ja. Och då var det faktiskt en jättebra. Jag var ju med, min första organisation jag var medlem var Göteborgs uppfinnarförening. Och där var det en, jag hade bollat fram och tillbaka med henne och sa, vi har en idé och vi tänker på det här och det här. Vi skulle vilja ta ett möte. Och så bollade vi mötestid fram och tillbaka med henne, för att min kompis då inte kunde flera gånger och avbokade och så här. Så till slut sa hon så här, men vet du vad, kom själv så tar jag av du ett möte. Okej, då gör jag det. Och sen därifrån så, min kompis hade inte riktigt, hon var inte där att vilja satsa på det. Så då körde jag själv. Och det var ju jättebra. För jag insåg också att det är så pass intensiv resa så man måste vara, vilja vara där 100%. Alltså inte 99, man måste vara 100%. För det, annars är det för mycket, liksom det tar emot för mycket, det tar för mycket energi, det blir för mycket. Det är jobbigt också såklart, det är väldigt jobbigt. I många, många gånger är det väldigt jobbigt. Och det har det varit sedan start. Men ja, så man måste verkligen ha sitt stora why långt, långt där inne. Så man vet varför man ändå ska pusha när det blir sådär jobbigt.
Mm. Det är också en mansdominerad affärsvärld, ju. Och du är kvinna. Och hur har du upplevt det här och vad har du stött på för hinder?
Ja, exakt. Jo, men det är absolut mansdominerat. Och det är inte alls ovanligt att jag är ensam kvinna i rummet. Ensam invandrare, alltså kvinna med invandrarbakgrund i rummet. Alltså man får bara anpassa sig, tror jag. Och förstå spelreglerna lite. Det är trist att det är så. Men man måste, jag tror ändå för att komma framåt så får man bara på något sätt försöka förbise det och se sitt eget why och sitt mål som första, som främsta, vad ska man säga, drivkraft, att man har det tydligt framför sig och strunta i alla de här andra jargongerna som finns, som jag absolut stött på från start och fortfarande kan stötta på lite ibland, att man kanske inte, man bemöts lite olika. Har jag märkt. Och i början var det väldigt mycket lilla gumman, liksom så. Sen har ju det absolut försvunnit eller klingat av i alla fall. Men man märker ju när man är i ett rum och det bara grabbar liksom, och man är ensam kvinna. Det blir lite annat. Så.
Hur har det känts för dig då?
Jag är ju född här, men mina föräldrar invandrade hit på 80-talet. Och jag har ju ändå faktiskt märkt av en särbehandling sen jag var liten, även om jag pratar flytande svenska och är född här och liksom så har det ändå varit en skillnad. Så att jag tror att jag på något sätt har ett filter att så här, ja, jag blir lite särbehandlad, men skitsamma, kör ändå.
Det rinner av dig?
Ja, lite så. Sen är det klart att det rinner inte helt av. Alltså man känner ju det, man märker det, man tycker det är trist. Men man är på något sätt van och vet att det är lite så det funkar. Tyvärr, jag hoppas ju att det förändras mer och mer. Men man är lite van i att jobba emot vind, om man säger. Och det har ju varit väldigt användbart i affärsvärlden, entreprenörsvärlden. Där man igen är en minoritet då. Och har en stark vision som många kanske inte, ja, de kanske inte är vana vid det, jag vet inte. Någonting är det som gör att det blir en liten, men som sagt, det är bara att köra på ändå.
Mycket bra. Du hade även en delägare i början när du körde igång. Vad var det som hände med det samarbetet?
Exakt, eller ja, det var faktiskt nästan 3 år in som jag tog in delägarna. Så att jag startade 2018. Och sen tog jag in delägare 2020, så 2,5 år kanske, tog jag in delägarna. Och det gjorde jag för att jag som sagt hade drivit det själv, var ensam anställd, hade inte tagit ut lön på 2 år och liksom hade verkligen jobbat bara för det, hela mitt liv var ju Welly Bites, verkligen. Och det var jättekul. Men då så var jag i ett läge där jag kände så här, nu är jag var marknadsledare redan då, jag växte 400% i året och jag hade central listning i hela Sverige, det vill säga alla stora kedjor i Sverige, både vad gäller dagligvaruhandeln, servicehandeln, alltså convenience, men även apotek, online, alla hade tagit in det och det gick bra, det gick jättebra. Och det var ju fantastiskt kul, jag var liksom, jag var så lycklig och är så lycklig för att det är liksom, jag fick den möjligheten. Men jag kände också att hur mycket jag än jobbar och hur mycket energi jag än lägger i det här så blir det inte, min tid är en begränsande faktor. Jag behöver ha en partner som kan hjälpa till, som kan öppna fler dörrar, som kan hjälpa mig ro båten egentligen, så att det blir det som jag vill att det ska bli, så att inte min tid som sagt sätter stopp för den här fantastiska resan och den här fantastiska produkten som fler och fler upptäcker. Så då tog jag in delägare med just det här syftet. Och jag hade ju varit vinstdrivande sedan starten, så pengarna var liksom ingen issue. Det var inte därför jag tog in delägare. Utan för mig var det väldigt tydligt att jag behöver hjälp och stöd till den mån som, alltså vi ändå hade diskuterat oss till, för de satt ju i annat också, så att de var inte bara, de skulle inte bara vara dedikerade Welly Bites. Men sen så kände jag ganska kort efter att vi hade signat och gått igenom avtal och hela den biten, så, och vi skulle dra igång, så kände jag ganska kort därefter att Jag får faktiskt inte den hjälpen som jag behöver. Jag känner att det blir... För det är ju mycket arbete bara att ta in en delägare. Det tar jättemycket tid och det tar tid från verksamheten, från försäljning, från marketing, från liksom hela kvalitet, allting. I och med att jag bara var själv. Så det var så tydligt. Om jag inte jobbade med det ena så jobbade jag ju med den andra. Liksom, och då fick den andra lite vänta. Och det var inte så bra. Men hur som helst, jag hade lagt den här tiden och kände så här, nej men nu jäklar, nu kör vi. Men jag fick som sagt inte ut det som jag behövde få ut. Det kanske till och med blev lite mer arbete i saker som inte var så värdeskapande för bolaget. Och det var svårt för mig i den situationen att inse att liksom, fan, jag vet inte, det här känns inte rätt. Det här känns inte som att det här är det mest värdeskapande för bolaget, för min produkt, för mina kunder, för min liksom utveckling och för att nå ut till så många som möjligt och förstå varför man ska välja Welly Bites framför ett annat godis och hur det påverkar din hälsa och hur du fortfarande kan unna dig jättegott godis men ändå vara mer hälsosam, att det behövs i det här i den här världen där vi tyvärr då går i lite annan riktning vad gäller just de här två sjukdomarna, diabetes typ 2 övervikt. Så att det var tufft. Det var väldigt tufft att inse det efter hela den här processen och man äntligen var där och flyttat in hos dem och allt det här och bara, ja, det ger inte det jag behöver. Vad ska jag göra nu? Och jag är ju själv. Och tanken var ju att de skulle vara mitt bollplank så jag kan ju inte bolla. Alltså man, det är ju också så här viktigt att ha rådgivare externt. Faktiskt. Men nej, så det var en tuff höst. Och det var också då det skedde en separation. Det också var tufft liksom, som grädde på moset i det där. Och man inser så här, jäklar vad jag är ensam just nu. Jag måste bara samla energi för att orka, alltså göra det viktigaste först. Och det var ju bolaget, alltså rädda bolaget, eller så här, rädda riktningen av bolaget och inte riskera att det går i fel riktning.
Mm. Var du arg, var du besviken, liksom, hur gick känslorna?
Alla de känslorna. Ja. Alltså jag var väldigt arg, eller så här, nej jag var inte, jag var nog minst arg, jag var mest stressad och besviken såklart och rädd för, har jag tagit fel beslut? Är detta, innebär detta att alltså är detta så långt jag kommer komma? Är det liksom det här som är toppen? Kommer det gå ner nu? Har jag tagit fel beslut? Och kommer jag orka gå igenom ett eventuellt uppbrott, alltså uppbrott med delägarna, när jag också går igenom ett uppbrott med min partner då? Kommer min energi hålla? Och det här är ju bara en del. Samtidigt ska jag driva bolaget. Bolaget måste vara igång. Jag måste synas på sociala medier. Jag måste sälja till kunderna. Jag måste svara människor som hör av sig till mig. Jag har massa leverantörer. Jag har fabrik. Jag har lager. Alltså det är så mycket jobb. Bara det är ju kanske 3-4 personers arbete.
Och du var själv då?
Jag var själv, gjorde det plus då det här med delägarna plus det privata som man aldrig kan förutspå när det alla är ju med om sånt lite då och då. Mm. När man, och det finns ju aldrig en god timing för det egentligen.
Det blir väldigt privat här, men hade liksom uppbrott, den här separationen, hade det någonting att göra med att du jobbade mycket?
Alltså, jag tror att om det är rätt person och rätt stöttning så tror jag att man klarar av intensiva perioder om ens partner gör det. Men jag tror också att alla separationer är bra i slutet, alltså att det händer av en anledning, att man inte var the perfect match. Men det är klart att man är ju mer sårbar när man också är så stressad och jobbar så mycket. Sen en annan aspekt på det, jag säger inte att det är så, men det skulle kunna vara så att det finns en del män som tycker att det är kanske lite jobbigt när det går bra för den kvinnliga partnern då. För att vi blir inte, och jag tror inte att det handlar om att liksom de männen är onda, utan jag tror det handlar om att vi är så matade med det när vi, sen vi är små, att det är mannen som framställs som framgångsrik och det är han som drar in pengarna och det är han som drar det lasset och gör karriär mer än kvinnan. Så att jag tror bara att det är så inpräntat att det ska vara så. Så jag tror att när det inte är så, alltså när det är motsatta hållet, så tror jag att det kan bli svårt för vissa. De vet kanske inte hur de ska hantera det. Men där ser man ju ändå en förändring i samhället, att man försöker lyfta kvinnor mer, man försöker normalisera det mer, och att det är helt okej för att mannen står bredvid istället för att kvinnan ska stå bredvid. Men det är ju inte alla som kanske är bekväma med det.
Du köpte ut de här delägarna, eller hur?
Mm.
Vad lärde du dig av allt det här?
Åh, massor.
Ja.
Men alltså, och det är en väldigt värdefull lärdom för mig. Som säkert har räddat mig från att göra en sån snesteg igen, eller vad man ska kalla det. För att det som var så himla, vad ska man säga, konstigt eller menat, eller vad man nu vill, hur man vill se det. Men 3 dagar efter att jag hade signat att jag ska köpa ut dem, så ringer produktionen från Draknästet mig och frågar om jag vill vara med i Draknästet. Och jag hade ingen aning om att det skulle sändas igen, för det hade inte sänts på väldigt många år. Och jag hade ju huvudet fullt av alla andra bränder och släckas. Jag hade liksom inte koll på det, att de hade gått ut med att de ska spela in en ny säsong. Så de ringde mig och frågade om jag ville vara med. Och jag blev väldigt glad, såklart, för frågan. Väldigt, väldigt ödmjuk för det. Men också så här, jag vet inte om jag orkar. Alltså jag vet inte om jag orkar ta nya investerardialoger och delägardialoger. Och tänk om det blir samma, tänk om det blir så eller så. Men jag funderade mycket på om jag ska tacka ja eller inte. Men jag gjorde det sen. Och då fick jag ju möjligheten att vara med och var sjukt nervös, såklart. Men det gick bra. Jag fick ju med mig 4 av de 5 drakarna som ville investera. Och det var jag väldigt, väldigt glad över. Och kände så här att men det här kan bli en ny start för mig och Welly Bites.
Var var du då någonstans i livet liksom? Alltså...
För det spelades ju in i februari.
Mm.
Och då var... som sagt, jag hade precis köpt ut delägarna. Jag flyttade ut från det kontoret och flyttade egentligen hem. Alltså kontoret blev i min lägenhet. Och jobbade hemifrån ganska lång tid och försökte liksom hitta nya normala. Och det var ju också då corona slog, så att man träffade inte så mycket folk. Nu gjorde inte jag det ändå, för att jag jobbade så jäkla mycket. Så det var inte en jättestor skillnad för mig att vara isolerad, för jag var typ redan det ändå. Men ändå, man kände ändå att det såklart påverkade en lite. Nej, men då var jag väl... Man försöker hitta ny vardag och förstå så här, okej, vad är nästa steg nu? Vad gör jag nu? Vad är bäst för Welly Bites nu? Hur styr jag om nu? Det var mycket sådana frågor.
Mm. Jag kollade på din pitch faktiskt häromdagen i Draknäs. Du är väldigt så här, du är otroligt säker, och det gick väldigt bra för Welly Bites redan då. Ni hade ju nått intäkter, ni hade centrallistningar och så vidare.
Mm.
Men då har du också berättat att du var lite trött på delägarfrågan när du kom till Draknäs. För det var precis när det här hade hänt. Alltså det måste ju vara att allting hände på en gång helt enkelt för dig. Och sen var det ju också 4-5 drakar då som faktiskt ville investera. Och vad tittarna inte fick se var ju att Humble Group ju köpte 100% av Welly Bites, vilket blev klart ett halvår efter inspelningen då. Så på ett halvår så köpte du ut de gamla delägarna, du var med i Draknästet och sålde hela bolaget. Mm. Det är helt sjukt vad mycket det hände. Hur var det att göra allt det här i så raskt tempo?
Ja.
Vad hände i kroppen?
Nej, alltså jag rekommenderar inte det, om man säger så. Eller så här, det är en jättefantastisk resa. Det var alltså, jag är så jäkla tacksam för allt det som hände. Och jag tror allting återigen händer av en anledning. Men vad jag inte rekommenderar är att allt händer på så kort tid. För att det tar såklart på kroppen, definitivt. Men sen, precis som med annat i livet, man kan inte styra sånt, så att det är bara att köra när det kommer, så är det bara okej, hantera det här och nu, gör det så bra som möjligt och så kan du kanske andas ut sen. Nej, men så att det händer väldigt mycket. Jag jobbade ju redan som sagt sjukt mycket, och sen så kom alla de här dialogerna fram. Och det var ju inte så mycket liksom arbete i sig, men alltså exekutiv, men det var ju mer liksom övervägande, vad är rätt beslut egentligen? För att det var ju dels såklart då de här fyra drakarna, men det var ju också fick jag kontakt med några andra fantastiska entreprenörer, företagare i Göteborg som har byggt jättehäftiga bolag, och där vi också hade en dialog om det skulle kunna vara någonting, alltså ett samarbete där, alltså att de investerar eller så. Då hade jag plötsligt, okej, då har jag fler delägare att ta ställning till och inleda dialog med och se liksom, okej, vad blir, liksom, hur får jag ihop det här då? Ska jag ha 6 delägare direkt, alltså efter att jag precis har köpt ut de andra? Och sen då så kom Humble Group också. Så att det var väldigt svårt att navigera det. Återigen, eftersom att jag har varit själv grundare, så var det väldigt svårt att liksom bolla detta med någon som på riktigt kunde sätta sig in i min situation. För det var ju också, jag var ju också ganska trött som sagt då, på att delägga frågan just för hela det tidigare halvåret som har varit då. Man fick ju inte riktigt återhämta sig egentligen från det, men det kanske också var väldigt bra. Det var nog en blessing, tror jag, att det hände så snabbt efter att jag direkt fick möjligheten att styra om. Det är jag jätte tacksam för att det skedde så. Men det är svårt. Det är svårt när man är själv och ska ta sådana stora beslut och inte riktigt kanske har en rådgivare som kanske varit med från start och som liksom kan hela historiken, om man säger, som kan liksom förstå, ja, mina farhågor och viljor och liksom stora visioner som jag har.
Kunde du bolla Humble-köpet med någon, eller var det topphemligt liksom?
Men det var topphemligt, men jag hade ju såklart advokater i det här som man kan bolla en del med.
Mm. Ja. Nu var det ju så att investerarna faktiskt dog på rad här för att köpa Welly Bites. Men hade det sett samma ut idag, tror du? I situationen vi är i, marknadsklimat och så vidare.
Ja, men det tror jag. Alltså det är ju, jag har ju en produkt som är i tiden. Det är det hälsosammaste godiset på marknaden. Vi är marknadsledare och har varit det i flera år i rad och bibehåller den nummer ett positionen. Och vi växer trots klimatet. Alltså jag är ju så van vid den här hockeyklubban, för det är så min tillväxt har sett ut sen start, men nu är den inte lika brant. Och det är ju såklart jobbigt, men trots det så går det ändå framåt. Mm. Man får bara försöka rida ut den här vågen.
Ja. Mm. Och hela den här stressen då kring kapitalanskaffning som ju många entreprenörer sitter med nu, har du upplevt den någon gång?
Alltså, som sagt, jag träffade en del investerare innan första vändan. Och då är det ju det här med att bygga en bra pitch och liksom försöka hitta rätt. Och det är ju såklart, det är lite svårt, eller det är väldigt svårt att hitta rätt match. Jag gjorde ju fel första gången. Jag trodde att jag hade tagit ett rätt beslut, men det var ju inte rätt, utan det var ju fel liksom. Och det lär man ju sig av, så att det är svårt. Men jag tror att det är så svårt att svara på, för jag har inte varit jättemycket i de situationerna.
Nej. Har det liksom funnits tillfällen när du har velat släppa Welly Bites? Liksom så här, nej, men nu orkar inte jag mer.
Tung fråga.
Den är tung.
Jag har varit väldigt, väldigt trött har jag varit. Och känt, hur ska jag orka? Det var någon entreprenör jag lyssnade på som sa någon gång att det är så, alltså entreprenörskapet, det är så mycket mer än bara ett jobb. Och liksom att driva sitt bolag och driva sin baby till, alltså från start till att den växer och växer. Att det är många gånger man känner att man ska dö. Och jag kunde så mycket kunde jag identifiera mig med det. För jag har känt vid flera tillfällen, nu kommer jag dö. Alltså så här, hur ska jag överkomma det här hindret? Och det låter ju sjukt tragiskt nu. Men det är så. Det är väldigt mycket. Alltså det är världens berg- och dalbana. Men det är också topparna som är fantastiska. Och man känner att man bara flyger på rosa moln typ. Men också extrema dalar. Mm. Så att jag har känt mig väldigt, väldigt, alltså legat verkligen på botten. Och också som sagt det här med det privata. Inte bara det utan också annat som var tufft som har hänt, som har varit svårt att hantera, balansera samtidigt som man också är i en uppförsbacke i bolaget. Inte utåt sett ser man ju inte det, för försäljningen har alltid gått bra, tack och lov. Det är så tacksam till alla konsumenter som bara fortsätter stötta oss och fortsätter höra av sig och tycker att de är så tacksamma för godiset, för att de äntligen kan äta någonting tillsammans med hela familjen, och någon kanske är multiallergiker, någon är vegan, någon är något annat, och då kan alla äta någonting tillsammans som faktiskt är jäkligt gott. Så det har varit min, vad ska man säga, det har typ varit min ankare i det här. Konsumenterna som har alltid gett mig så mycket kärlek och gett produkten så mycket kärlek och visat det i form av att, alltså med återköp. Så att det har varit det som fått mig att orka framåt. Att jo, men det är så många som uppskattar detta och som vill ha det här. Jag kan liksom inte svika dem. Jag måste fortsätta ändå, även om det är sjukt tufft. Men så att jag har aldrig haft tanken om att släppa Welly Bites, aldrig. Det skulle jag aldrig kunna göra. Men det är nog mer att jag har känt, hur fan ska jag hitta energi nu? Och jag tror att det har mycket att göra med min kärlek såklart för produkten. Men också, jag är nog en sån person att när jag startar någonting så måste jag avsluta det. Jag har väldigt svårt att lämna någonting när jag inte har gått igenom varje detalj och gjort varenda enda grej för att testa. Liksom innan jag släpper, och oftast så blir det ju att man hittar någon lösning, även om det är sista sekunden så hittar man, men aldrig släppa helt. Men mycket annat så här, tankar på hur fan ska jag orka.
Hur mår du idag inuti kroppen?
Jo, men jag mår bra. Som jag sa i början där, det är väldigt taggad, jag är väldigt tacksam över att ha den känslan och ha min energi, och också se bevis på att affärsmodellen håller, den är fortsatt stark. Vi som sagt är fortsatt marknadsledare i Sverige och Norge, men vi växer också ganska snabb takt utomlands med fler och fler nya marknader som ansluter sig och som är väldigt positiva till min idé och produkten och smaken givetvis också.
Och vad, stor fråga, men vad har du lärt dig under den här resan? Liksom, vad tar du med dig?
Alltså det här, alltså entreprenörskapet för mig har ju varit en livsskola. Alltså jag har lärt mig så galet mycket, inte bara om business såklart, utan också livet och mig själv. Man lär känna sig själv så galet mycket, för att du utsätts för så mycket extrema situationer hela tiden, att du finslipar ju dig själv så väldigt mycket. Och så jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv, vad som driver mig, vad som är viktigt för mig och också vad som inte funkar. Vilken energi jag vill vara bland och vilken jag absolut inte ska vara bland. Vad som gör mer skada än nytta, för det har man också råkat ut för såklart. Men också hur extremt tacksam jag är för att jag har fått den här möjligheten och för att folk i starten då trodde på mig, för att jag har absolut varit själv och startat bolaget själv och hela den här biten. Men jag har ju haft otroligt värdefull hjälp av mentorer och rådgivare längs vägen. Och det är ju dem jag är så tacksamma för att det var ju då jag var som mest osäker och okunnig och oerfaren. Och de har liksom pushat mig och trott på mig i rätt riktning och gett mig möjligheter. Så utan det hade jag säkert inte varit där jag är nu, för då hade kanske mina egna hjärnspöken ätit upp de idéerna eller drömmarna. Så att det är verkligen en nyckel egentligen, har det varit för mig.
Mm. Man behöver en mentor.
Ja, man behöver en mentor, en bra mentor, och liksom våga byta mentor. Alltså jag träffade ju några i början som var så här, men det var inte, de hade erfarenheten och allting, men det klickade inte. Och det ska vara någon som du verkligen känner dig trygg med och kan bolla mycket med. För att det är ju liksom, återigen, det är inte bara ett jobb, utan det är ju hela så här livet. Hur ska du få ihop livet och vad, ja, men det är så mycket som det innefattar. Så att det är viktigt att det är någon som du verkligen klickar med och känner att du kan, som sagt, både bolla det affärsmässiga men också livet.
Mm. Ja. Nu är vi redan inne på råd och så vidare till andra entreprenörer. Men sista frågan innan vi avrundar då. Har du några så här specifika råd som du kan skicka med till entreprenörer som känner att de just har det väldigt jobbigt och liksom sliter för att få allt att gå ihop?
Alltså som sagt då, att ha en mentor eller rådgivare eller ett nätverk av andra som stöttar dig och som också är lite galna kanske, alltså som lägger allt på sin idé, vad det nu än må vara. Så det är jätteviktigt att omge sig med de personerna och kanske inte då dela med sig av allt till personer som kanske inte jobbar på det sättet, för att man kommer inte riktigt förstå varandra, och det är så viktigt att och hålla på sin energi och liksom värna om den, för att det är allt du har i slutändan. Så att gör allt du kan för att boosta dig själv, om det är liksom träningen, maten, sömnen och nätverket såklart. Men också att våga stå emot och våga stå ut också. Alltså nu är det ju liksom motvind för många. Att man ändå... men visa för sig själv att man ändå klarar det trots att det är tufft och trots att det är mycket motgång. För att det var någon som sa till mig i början, som jag ofta brukar tänka på, att entreprenörskapet är ju det är liksom en bergdabana av toppar och dalar, och dalarna kommer komma. Det är inte en fråga om utan det är bara när och hur ofta. Så att se det bara när det är motvind, se det bara som att okej, vad bra, då vet jag det är enligt plan egentligen. Nu går jag igenom detta. Det är del av hela resan. Men jag vet också att jag kommer komma ut och det kommer bli en nedförsbacke snart. Att man liksom övertygar sig själv om det om och om igen. För att jag tror att det är väldigt viktigt. Alltså den inre dialogen man har med sig själv är ju sjukt viktigt i såna här tider.